god förmiddag bästa lyssnare. Jag som sommarpratar idag heter Anita Lundin och har återkommit till kökar kontinuerligt under mitt liv. En plats som mitt hjärta klappar extra mycket för. Min mor Annie kom från Brexadas och lämnade ön till förmån för Marianne och Stockholm innan andra världskriget bröt ut. Kärlek uppstod och där blev hon kvar till sin död 2003. Hon förmedlade dock en stark känsla till sin hembygd genom att ständigt återkomma. I över 75 år har kökar varit en självklar hembygd för mig. Här utvecklades mina starka band till ön. Den frihet, men också det ansvar vi fick som barn, kom att prägla min personlighet. Vad ska då mitt sommarprogram handla om? Det kommer att handla om betydelsen av en hembygd och vikten av att ta tillvara vårt kulturarv. Jag har sedan en lång tid tillbaka ett stort engagemang i hembygdsrörelsen, både lokalt, regionalt och centralt i Sverige. Landets största kulturmiljörörelse med närmare 400 000 medlemmar. Det innebär att jag får röra mig mellan tre nivåer där ändamålet alltid står i fokus och där perspektiven skiljer sig åt. Varje gång som jag åker över Kökarfjärden blir jag varm i sinnet och ett lugn kommer smygande över kropp och själ som är svårt att förklara. Lägg där till det fantastiska ljuset så blir bilden mästerlig. Här är det tystnaden som råder och ansträngningen ligger inte i att höra tystnaden utan snarare i att våga slå sig till ro och lyssna till den egna tanken. Det är mitt sätt att tillämpa begreppet retreat. Men det är också kopplat till min hembygd, en plats där jag känner mig stolt, hemma, tillhör, trygg och kan identifiera mig med. Kulturen, livsöden och naturen från den åländska ytterskärgården har kommit att prägla mina livsval och värderingar. Att leva i närhet i två så helt olika miljöer som staden och skärgården har gett mig en rikedom och en tillgång som jag har använt mig av genom livet. Ordet hembygd får ett innehåll kopplat till kulturmiljön och det materiella och immateriella kulturarvet. Mitt engagemang började tidigt. När tiden medgav blev det ideella arbetet omfattande med uppdrag inom det politiska livet, Rotary, Svenska kyrkan och hembygdsrörelsen. Redan sommaren 1987 var vi några som drog igång utställningen Kvinnokraft, kökarkultur. Initiativet till utställningen byggde på min mosters textila arbete med att dokumentera alla gårdars stordukar och bolsterdynor. Hösten därpå blev Kökar hembygdsförening registrerad hos myndigheten och därmed fanns det en hembygdsförening. Många var engagerade och bidrog med sin ideella tid. Ofta är det individerna som är idésprutorna och som åstadkommer något. Det centrala i hembygdsrörelsen är den lokala identiteten, platsens betydelse och minnen som gör att vi inte blir historielösa. Oavsett vilken hembygdsförening man besöker eller har en relation till så forskas det om den egna bygden, samlingar och den personligt relaterade historien. Skrifter, bilder, föreläsningar och filmer lyfts fram oavsett platser. Miljön är också ett viktigt område att bevara och utveckla, speciellt i dessa tider då angreppet på miljön är stark. Ett gemensamt intresse hos oss människor är historien om det förflutna, men också att historien tillhör folket. Jag som sommarpratar heter Anita Lundin. Att bevara, förstärka och främja kunskapen om hembygden bidrar till ett gott samhälle. Man kan ha flera hembygder är en adekvat fråga att ställa sig. Ja, är mitt självklara svar. För min del är det Kökar och Brännkyrka. Min tredje hembygd är Sorunda socken som för övrigt bidrog med pengar till återuppbyggnaden av Köka kyrka i slutet av 1700-talet. Där finns en koppling till min farmors släkt med en gravsten på kyrkogården som tillhör kyrkoherden och kontraktsprosten Olof Cetrius. Min födelsestad Södertälje har inte gjort något större intryck och jag upplever inte den som min hembygd. En ordförande i Brännkyrka hembygdsförening skrev följande rader 1943. Kärleken till hemmet och hembygden är för många människor något overkligt. Någonting som det inte varit i tillfälle att erfara. Med det i ryggen blir det en uppgift för hembygdsföreningar att medverka och motverka främlingskap när människor flyr från en plats till en annan. Det blir angeläget att förmedla kunskaper om personer och berättelser så att rotlösheten minskar och tryggheten ökar. Ansvaret för att bevara det lokala materiella och immateriella kulturarvet till kommande generationer är något som kännetecknar en aktiv hembygdsförening. Engagemanget illustrerar hur föreningsliv och intresse kan samexistera med ett rikt yrkesliv, pensionärsliv och samhällsengagemang, men också hur föreningslivet kan vara en viktig del i ett levande civilsamhälle. Samspelet mellan det offentliga och det privata gör det möjligt. Kulturarvet måste hela tiden återskapas. Nya generationer lär sig av tidigare generationer och lägger till sina egna värden. I maj 1952 är jag 5 år och befinner mig på Kökar tillsammans med min morbror Albin och hans amerikanska fru Lilian. Albin lämnade Kökar som 17-åring. Efter 24 år over there besöker han sin hembygd. Som barn förknippade jag situationen med spänning och nyfikenhet. Med åren har mina tankar omkring händelsen denna majmånad varit mer utforskande och reflekterande. Jag är en liten åskådare med en begränsad erfarenhet av livet. Min morbror har kommit hem från USA för att besöka sina föräldrar, min mormor och morfar. Hur han upplevde sin barndomsplats vet jag inte då han dog i maj 1955. Jag vet inget om hans nya hembygd i USA mer än att han bodde i Linden i New Jersey. Det är många emigranter som återvänder till sin bygd. Den kända författaren Vilhelm Moberg har beskrivit sin hembygd i sviten Utvandrarna. Det är lätt att känna med Kristina när hon beskriver sin längtan till sitt gamla land. Människor delar gärna med sig av föremål och berättelser så att det blir möjligt att skapa lokala hembygdsmuseer, vilket är en förutsättning och bra. Genom gåvor och donationer kan vi visa hur samhällen förändras från självhushållets tid, hur man levde till vardags och fest fram till våra dagar. Även livsbetingelser och möjligheter för familjens utkomst finns skildrat genom uppbyggda miljöer, föremål, arkiv, skrifter och bilder. Skärgårdskulturen håller på att försvinna och uråldriga sedvänjor går ohjälpligt förlorade. Redskap och miljöer som förknippades med det gamla kan räddas genom olika insatser. Vården av miljöerna är en viktig, men kanske en bortglömd del av miljövård och samhällsplaneringen. Samhällets förändringar har bidragit till att hamnar, fiskelägen, sjöbodar, fiskehus och båtlämningar har övergivits. Ja, även fisket har övergivits i Östersjön eftersom fisken inte längre finns i samma utsträckning som för några decennier sedan. I Rotary görs insatser för att rädda Östersjön. många på båda sidor om Östersjön, organisationer, företag som enskilda individer, har engagerat sig i att rädda havet. Annars finns det en uppenbar risk att den dör. Jag som sommarpratar heter Anita Lundin. Brännkyrka hembygdsförening arrangerade ett projekt som gick under namnet Ägd. Ett konstprojekt om betydelsen och begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftade till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är utifrån den kulturella situation vi befinner oss i. Ägd ville skapa utrymme för tankar och samtal kring frågor som: vad är hembygd? Vem äger en plats? Vilka är det? Och vad ryms inom begreppet vi? Vilka faktorer gör att man känner sig delaktig, välkommen på en plats, i ett land, i ett sammanhang? Vi vill bidra till att nya möten mellan människor av olika härkomst, ålders och yrkesgrupper och samhällsskikt möttes. Kombinationen hembygdsgård och samtidskonst har stor potential för dessa möten, då hembygdsgården symboliserar kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel som workshops och texter skulle konstnärer, filosofer och författare gestalta och utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd och om att vara ägd. Projektet blev framgångsrikt och satt begreppet hembygd i ett nytt ljus. Resultatet gjorde det tydligt att vi visst kan ha många hembygder, då platser har olika betydelser för oss som individer och vad som påverkar känslan för hembygden. Kulturarvet är inte något statiskt utan ett spår av mänsklig verksamhet som förändras över tiden. Att vårda, bevara och dokumentera tillhör hembygdsrörelsens främsta uppgifter. Oavlönade eldsjälar har en stor betydelse för att göra det möjligt. Det sektorsövergripande arbetet skapar broar mellan det offentliga och civilsamhället, liksom mellan olika aktörer inom civilsamhället. Hembygdsrörelsen kan bidra med kunskaper och genom att besvara remisser. Vårt arv från tidigare generationer har påverkat vardagen på många olika sätt. Till exempel midsommarfirandet som kommer från Tyskland, postrodden som i år firade 50 år. Inte att förglömma det spår som vikingarna har lämnat efter sig i vår kultur. Ja, våra sedvänjor är en länk till det förflutna. Traditioner är det som håller samman ett folk, men det kan också avvisa andra. Det är viktigt att se på seder och bruk på ett klokt sätt. Står man stadigt i det egna kulturarvet uppfattar man inte andras kulturarv som hotande, utan man blir snarare lite nyfiken. Men det är luriga. Det förändras ständigt och inte alltid vad det vid första anblicken synes vara. Det är ofta svårt att säga var och när det uppkommit, varför det förändras eller försvinner. En typisk verksamhet är det organiserade fikat som blir socialt viktigt. Beroende på en plats så ser traditionerna olika ut. Halloween är ett exempel på en ny tradition. Det är nyfikenheten på varför man gör si eller så som skapar dynamik i ett samhälle som utvecklas. Traditioner och innovationer hör ihop. Inte minst invandringen påverkar utvecklingen. Spelmanstraditionen på kök är stark och en flora av spelmanslåtar har bevarats till yngre generationer. Sången på resan till fiskelanden och vistelsen längst ut mot havet kunde höras över nejden. Fiskköparnas besök skapade en möjlighet till ytterligare nöjen under sommaren. En fiol hängde på väggen i nästan varje hus och användes flitigt på fester och bröllop. På lördagskvällen ordnades fester för danssugna ungdomar. Genom ett starkt engagemang hos många bofasta medverkade man till att musiktraditionerna fördes vidare. Pyramider förknippas med djupt rotade seder och bruk som utvecklas i takt med tiden och i kontakten med nya generationer. En del av firandet är självklara verksamheter i hembygdsföreningarna och samlar långt över tusentals besökare. Kunskaper i seder och bruk skapar förståelse mellan generationer och folk. Värnandet och förståelse för dessa blir som syntesen varför, därför, aha-upplevelse. Det är vanligt att föreningar anordnar hemvändardagar. De bortflyttade får ett unikt tillfälle till att återuppleva sin bygd och träffa andra som flyttat, men också uppleva hur hemorten har utvecklats. Andra exempel på återupplevelser är tv-programmet Allt för Sverige och Ålands Emigrantinstituts webbinarier i samband med 100-årsfirandet. Varje ort med självaktning har en folkdräkt eller en bygdedräkt. De äldsta folkdräkterna kan hänföras till 1600-talet. Från början var det ett typiskt plagg för bondebefolkningens egen klädedräkt. Idag har den blivit en dräkt för alla. För att skilja de gamla plaggen från de nysydda började begreppet bygdedräkt att användas. Klädernas utformning var starkt förknippade med bygden, identiteten och årstiden. Kökar har två folkdräkter som utformas på olika sätt. Omkring 1916 komponerade några ungdomar dräkten med grön botten och med ränder i blått, rött och gult. Förklädet i vitt. Som förebild hade man en dräktmodell från Sverige. När det blev brukligt att använda folkdräkter på festligheter införskaffades även en mörk dräkt. Färgprover insamlades och en modelldräkt syddes upp av folkdräktsföreningen Brage. Ett vitt förkläde ansågs opraktiskt och därför fick dräkten ett grönt förkläde som broderades med kökars brudblomma, blodnävan. En mansdräkt finns också med vitt skjorta, svarta byxor, grann väst, röda strumpor och knätofsar. Jag som sommarpratar heter Anita Lundin. Sommaren 2022 frågade Sylvia Sundström om vi skulle skriva en ny bok tillsammans. Sylvia är en central person i Kökar hembygdsförening, en riktig eldsjäl. Hon fick en värdig utmärkelse förra sommaren då hon erhöll Finlandssvenska hembygdsförbundets högsta utmärkelse för sina gärningar i hembygden. Och i år fick hon också Ålandsbankens kulturpris. Hon hade fått ett manus av barnbarnet till öns första lärare. Han undrade om föreningen var intresserad av dokumentationen. Efter att ha läst dokumentet kom vi fram till att det var en viktig berättelse, men vi ville bredda innehållet så att det även omfattade skolhistoria och samhällsutveckling. Han gav klartecken till att använda materialet fritt, så vi började skriva och vid årsskiftet var vi klara att publicera skriften Glimtar från Kökars skolhistoria och samhällsutveckling. Åren 1890-1950. Mångskiftande är de historiska händelser som skett på denna klippiga ö, anfäktade av det sällan vilande hav. Från bronsålderns jägare till medeltidens klosterbröder och fram till 2000-talet finns det kökar värt att berätta. Historien om kökarsamhället utan folkskola är för dagens boende en okänd och ofta glömd berättelse. Forskningen om kökars första lärare, Carl Ideman, blir en påminnelse om kulturarvet och de starka människor som för över 100 år sedan arbetade för tillkomsten av skola och bildning. Parallellt med strävan om barnens rätt till kunskap utvecklades hela samhällets kulturliv och livsvillkor. En känsla av obehag infinner sig vid läsningen av den ryska kejsarnas planer och tilltag. Kejsare Alexander II, som i mars 1856 tillträdde tronen som tsar av Ryssland, kung av Polen och storfurste av Finland, hade tidigt som kansler för universitetet i Helsingfors skaffat sig kännedom om finska förhållanden. Efter erövringen nyttjade han sig av Finlands statsskick och sammankallade landdagen år 1863. Genom tillskapandet av landsdagsordningen tillförsäkrades Finland ett regelbundet inflytande. År 1899 upplevde man att frihet och rättigheter beskärdes och efterliknade förhållanden som var värre än nödåren i slutet på 1860-talet. Det rådde missväxt och hungersnöd i kombination med myntreformen som genomdrevs, vilket ledde till penningbrist och brist på krediter. Ett flertal svenskspråkiga tidningar drogs in. Det ryska språket skulle införas som huvudspråk i storfurstendömet Finlands administrativa ämbetsverk. Under en period av 5 år skulle detta ske. Syftet var att Finland skulle underordna sig den ryska staten. Kejsarens porträtt skulle finnas i skolor och ryska böcker skulle köpas till undervisningen. Det är viktigt att förstå livsbetingelserna, den politiska miljön, kulturella värden och sociala situation som samhället befann sig i. Det ger oss kunskap om människors livssituation. Idag upplever världen Rysslands sanslösa och omänskliga krig mot Ukraina, vilket förstärker den negativa bilden av Ryssland och belyser folkets starka reaktion för 100 år sedan som kännetecknades av mod och handlingskraft. Vid förra seklet var kyrkan den som stod för sedvänjer och högtider som infördes i skolan, högmässan och religiösa företeelser i samhället. Kyrkan kom att påverka ämnesvalen i skolan. Framsteg nås när människor engagerar sig och vet att de har makt och ord till förändring. Framtiden blir vad människor gör den till, en fortsättning på oräkneliga släktledsverk. I slutet av 1890-talet besökte doktor Petrus Nordman från Helsingforsön och erbjöd sig att hjälpa till med inrättandet av en folkskola. Doktorns erbjudande var 10 000 mark som motsvarar cirka 50 000 euro idag. Efter högmässan samlades byborna på kyrkbacken för att rådgöra om saken. Alla stannade, men få uppskattade doktorns välmenta gåva. Motståndet mot att inrätta en folkskola var tydlig. Det var ett segt arbete som också krävde mycket tålamod. Den högröstade meningen var att skolor icke behövdes, ja, att det var farliga och tillhörde mörkrets makter. Doktorn fortsatte arbetet för att få igenom en folkskola på kökar. På en stämma när frågan om en folkskola debatterades och mötet var över tog den ambulerande lärarinnan Olga Ramstedt ton med sina elever som känslosamt sjöng vårt land i en tid som präglades av dystra omständigheter. Sången följdes av flera sånger för att avslutas med psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Insatsen var uppskattad och det blev tydligt vilka resultat hon hade åstadkommit. Jag som sommarpratar heter Anita Lundin. Några åländska kommuner var framsynta och öppnade tidigt folkskolor. En mörk ort var Kökar, som inte hade kommit fram till något beslut. Vägar saknades, vilket också medverkat till huvudbry. Stridigheterna bland ortsborna var stor och fördröjde beslutet. När lagen om folkskoledistrikt och skolplikt infördes påverkades kraven om skoletableringen positivt. Svenska folkskolans vänner var en motor som ständigt var närvarande vid starten av skolan och som envist och ekonomiskt stödde verksamheten. Barnen skulle till skolan. Många kökarvänner ivrade för skolans tillkomst på en av de yttersta klipporna i Östersjön. Kökarvännen Hilda Mattsson berättade 1909 om sitt lotteri för hälsoskolan. Det behövs bildning där ute och ljus, mycket ljus. Tankarna går till kvinnan som på äldre dagar fick frågan: vilken skola gick du i som barn? Jag gick i livets skola och nu väntar jag på avgångsbetyget, blev svaret. Den mest kontroversiella frågan var skolans placering, i Karlby eller i Hälsö. Förhållandet mellan skolvänner och skolmotståndare blev avgörande för byggandet av skolan. Till en början var skolvännerna i majoritet, men med tiden fick skolmotståndarna ett övertag. En ihärdig kamp fördes. Striden handlade om en eller två folkskolor. Det fanns en majoritet för en skola i Karlby. Detta ledde till aktiviteter hos motståndarna som innebar försening av skolbygget då målet var ytterligare en skola i Hälsö Österbygge. Skolmotståndet gällde förvisso inte undervisningen utan skolans tillgänglighet. Under 10 års tid var skolfrågan ett hett ämne. Idman skrev i Ålandstidningen om bybornas obildade envishet och hänsynslöshet. Det var nödvändigt att fatta beslut om ett eller två folkskoledistrikt för att kunna fastställa antalet skolor, placering och storlek. En drivande kraft för att få till stånd en folkskola i Karlby var lärarinnan Olga Ramstedt, som trots motstånd engagerade sig. För att kunna lösa frågan valdes en person från varje by till utskottet. På kommunalstämman gick diskussionerna intensivt och det framkom att två skolor behövdes eller ingen skola alls. En småbarnsskola inrättades på föreningen Svenska folkskolans vänners bekostnad. Under 2 år bedrev föreningen den ambulerande skolan i akt och mening att en fast högre folkskola skulle sättas i verket. Efter 3 år, sommaren 1895, sände föreningen en stipendiat till kökar som skulle arbeta för folkskolans tillkomst. Studenten, sedermera prästen Calexius Karlsson, arbetade för att få till stånd en folkskola. Under åren som gått, sedan doktorns första besök, hade en mental förändring skett hos ortsborna och man ångrade bittert att man inte mottagit erbjudandet om ekonomiskt stöd. Det fanns fortfarande föräldrar som sa sig icke kunna förstå vem som skulle arbeta om alla skulle gå i skolan. Till och med biskopen engagerade sig i folkskolefrågan då han i samband med en visitation påminde föräldrarna om skyldigheten att skaffa kunskap på sina barn. År 1900 fanns ingen fast skola och något beslut om antalet folkskoledistrikt hade inte tagits. Under tiden måste andra utvägar hittas, så folkskoledirektionen beslöt att hyra ett rum som skollokal hos Lotsen Karlman i Finne. En lösning som innebar både skola och hyresintäkter till den aktuella gården. Hyresavtalet uppgick till 140 mark för ett läsår inklusive slöjdsal på vinden. 21 elever var närvarande den första skoldagen som startade med ämnet biblisk historia och fortsatte med geografi, svenska, modersmål, stilskrivning och avslutades med sång. Skolan slutade klockan 3 och ingen elev var avstraffad. Det fanns andra ambulerande pedagoger som förtjänar uppmärksamhet för sina tidigare insatser förutom Olga Ramstedt var energiska Hildi Lundell. Det blev föregångare i småskolan och lotsade eleverna till att kunna skriva och läsa. Deras försynta arbete medverkade till en bildningsgrund. Att ta sig mellan byarna skedde med båt, häst, spark eller skidor, oberoende det gällde mjölkning, affärsbesök, fester eller socialt umgänge. Det var en bedrift för eleverna att varje dag ta sig till skolan. För att kunna gå i skolan behövde elever ro över vattnet eller bli inackorderade några dagar då blåsten dånade över fjärden. Det var stigarna som gällde. Barnen överboda kunde välja olika stigar för att ta sig till skolan. Som sjuåring kunde du gå över Överbodaviken, förbi Ängdals och Städdorna, passera udden vid Rågångsfjärden för att slutligen komma fram till skoludden. Den andra vägen var förbi Ers och Bräcks, upp över berget, passera Älenkär och fram till Sörgårds urkanten av Karlby. Jag som sommarpratar heter Anita Lundin. Den uppgjorda ritningen av skolan var passande och en vacker plats vid Finneström fanns som skulle godkännas. Församlingen ägde marken och ett önskemål framfördes att det skulle skänka den. Det var mer intresserade av att utarrendera området. Det blev bönderna i Karlby som skänkte en tomt där skolan kunde byggas. För att finansiera skolbyggnaden i Karlby sökte statsbidrag år 1899 med 4 000 mark. Den uppgjorda byggnadsritningen bedömdes kosta 15 000 mark, vilket gjorde det omöjligt för kommunen att bygga en skola då pengar saknades. För att söka byggnadsbidrag skulle folkskoleinspektören godkänna platsen. Tvivel fanns att placera skolan vid Finneström. I samband med skolstarten utannonserades den första lärartjänsten. Tillträdet var i augusti 1900 för läsåret 1900-1901 och följde det villkor som staten ersatte lärarlönen med. 1100 mark samt kommunens ersättning på 250 mark, fri bostad, nödvändiga uthus, värme och lyse. Lönen var inte liten om man jämförde med motsvarande löner på andra orter. Därtill en biinkomst på 200 mark om året som poststationsföreståndare. I september 1900 beslöt folkskoledirektionen att anställa lärarkandidaten Carl Edvin Ideman på prov i 2 år. Han hade haft tjänsten under det gångna resåret och var den enda sökande. Protokollet skickades omgående till folkskoleinspektorn för godkännande. I juni 1903 blev han ordinarie lärare, en tjänst som han hade fram till sin pensionering. En ung, nyutbildad lärare med begränsad erfarenhet av samhällsarbete tillträdde tjänsten med stor förhoppning och stark iver att aktivt medverka för en lösning av den segdragna skolfrågan då de karska och envisa kökarborna själva hade svårt att komma fram till ett beslut. Sannoliken en krävande och utmanande uppgift för en ung, ambitiös man i en ny miljö. Statsbidraget beviljades för 5 år åt gången. För att få nya statsbidrag krävdes en duglig skollokal. Kommunalstämman hade med stor röstmajoritet beslutat att inte längre ansöka om statsbidrag för en folkskola och inte heller utbetala någon lön. Troligtvis ett beslut som vilade på diskussionen om 1 eller 2 skolor. Hittills hade lärarlönen betalats av Svenska folkskolans vänner. Gällande lag innebar att kommunen var skyldig att sörja för undervisningen. Kommunens hantering ledde till att skolöverstyrelsen beslöt om ett vite som gällde utbetalning av lön och skolgång för eleverna. Behandlingen av ärendet innebar att Ideman uttalade sig i tidningen på följande sätt. Framstegsvänliga omsider erhållit i övertaget i denna efterblivna skärgårdskommun. Beslutet att grunda en folkskola röstades fram på kommunalstämman i juli 1900. Den första fasta folkskolan etablerades år 1904 i Karlby och år 1913 i Hälsö. Idemans intresse var en folkskola i Karlby, vilket ledde till att han retade gallfeber på ledamöterna som gått emot lag och förordning genom att inte ansöka om statsbidrag för Karlby folkskola. Det ledde till att eleverna förhindrade skolgång under en period. Men folkskoleinspektorns ingripande fick kommunalgubbarna senare göra en helomvändning och återta sitt beslut. Det låg sannolikt en konflikt mellan ledamöterna och Ideman. Språkbruket i en av artiklarna var provocerande. I full överensstämmelse med Hävsovne Bobrikovs anda av- och tillsattes folkskoledirektionens medlemmar på en gång vid senaste kommunalstämman, här tvärt emot vad lag och författning bjuda. Innehållet i artiklarna skildrar hans syn på orsborna, som inte alltid var så positiv utan förmedlade en ringaktning. Trafiken var starkt begränsad, vilket visade sig i samband med att pulpeterna inte kunde ordnas till skolan från Mariehamn förrän efter läsårets slut. Lösningen blev att eleverna skulle tillverka pulpeter. Hyvelbänkar skulle prioriteras så att pojkarna kunde ta med sig verktyg och virke till slöjden. Flickorna skulle på motsvarande sätt skaffa material till sina textilarbeten. Byborna engagerades för att få fram material så att undervisningen kunde bedrivas såsom böcker, ved, orgel, harmonium och verktyg för slöjdundervisningen. Folkskoleinspektorn hade ett finger med beslut om inköp av skolmaterial. Det var östra och västra glokartan av Handke, räkneram, vitsordsbok, pulpeter, slöjdverktyg, ett par hyvelbänkar, väggur och termometrar, men även ett porträtt av kejsaren. Hjälp med finansiering behövdes och Svenska folkskolans vänner lovade 400 mark under 5 år. Svenska bildningens vänner i Åbo hade sin vana trogen beviljat 1000 mark till inventarier. En anhållan hade även gjorts hos Ålands vänner i Mariehamn om ett mindre bidrag för inköp av böcker. Jag som sommarpratar heter Anita Lundin. De envisa och medvetna kökarborna kallades skolmotståndare då de i själva verket insåg vikten av 2 folkskolor. Dröjsmålet om ytterligare en folkskola berodde på saknaden av en skoltomt i byarna Hälsö eller Österbygge. Genom en lyckad rekrytering av lärarinnan Eufemia Fagerström löste det sig. Hon kom till Kökar 1908, gifte sig med Oskar Karlberg i Österbygge. Vid sidan om läraruppdraget skötte hon hemmet, barnen och djuren på hemgården. Allt tyder på att hon var en stark och drivande kvinna som på ett positivt sätt påverkade tillkomsten av en folkskola för barnen i byarna Hälsö och Österbygge. Ett lämpligt markområde till en skola donerades av den nygifta och därmed var skolfrågan löst. Kritiken mot antalet skolor var ett minneblott. 1913 kunde hon undervisa eleverna i den nya skolan. Alla barn kunde i och med det komma till en stationär folkskola. Skolmaten var avgiftsfri redan 1920 i Karlby. Mina föräldrar pratade om förmånen som barnen hade i relation till barnen i stan. 2 år senare var skolmaten avgiftsfri i bägge skolorna. Menyn kunde se ut så här. Mjölgrynsvälling 3 gånger i veckan. Kött med ärtor eller potatis 2 gånger i veckan. Och sötsoppa 1 gång i veckan. Avgiftsfri skolmat infördes i Finland 1943, så Kökar var en av de första platserna med denna förmån. Lärarinnan Eufemia Karlberg och Carl Ideman har gjort avtryck. Bägge var starka individer med kunskaper, ambitioner, värderingar och handlingar som uppfattats både på ett positivt sätt och på ett mindre positivt sätt. En erfarenhet som vi alla bär med oss från skolåren. Ideman var en aktiv skribent i Ålandstidningen och skrev akronymen KIN. Hans engagemang var stort och berörde flera betydande samhällsfrågor. Genom sin utbildning gjorde han sin röst hörd. Han var också engagerad i kyrkan och utvecklingen av öns föreningsliv. En kraftfull person som drev frågor energiskt och målmedvetet. Den fosterländska rörelsens längtan efter fred, frihet, kultur och bildning växte fram i Sargatland. Ingen kunde väl ana hur insatt Eufemia var i landets trasiga tid. I hennes berättelser kan man läsa om svårigheterna då hon upplevde 4 krig under en kort tid. Det är lätt att förstå den sorg hon kände för folkets umbärande. Hon beklagade sig högljutt över bränsleransoneringen till fiskaren och matransoneringen till hushållen, men även över sjukdomar hos barnen samt brist på läkare och trafikförbindelser. Genom sina artiklar i tidningarna påminde hon om att skärgården led och kontaktade politiker för att påverka situationen till det bättre. Den rika dokumentationen visar på en mycket aktiv, drivande och klok kvinna som hade förmågan och kunskapen att kommunicera både om vardagslivet och samhällets orättvisor. Hennes iver och engagemang för ett framåtsträvande samhälle är märkbart. De kulturyttringar kökar håller vid liv fick sin början genom Eufemia, en ung, engagerad skärgårdskvinna med idéer passliga för det samhälle hon kom till. En början till ett kulturliv även i de östra byarna spirade och kunde komplettera det som skedde i västra byarna där Ideman stod i händelsernas centrum. Kökars hembygdsmuseum disponerar det vackra skolhuset i Hälsö och har samlat berättelser om öns utveckling och historia. Nya, unga och äldre eldsjälar behövs och jag hoppas att det blir fler som engagerar sig för sin hembygd och kulturarvet oavsett plats. Ett oavlönat arbete som ger tillbaka så mycket i form av glädje, tillfredsställelse, kunskaper och stolthet. Föreningslivet förutsätter att vi vill bidra med ideella insatser. Människor gör ständigt livsval utifrån en filosofi som passar och det är angeläget att vi vill driva kulturarvet vidare. Tack för att ni har lyssnat och förhoppningsvis har berättelsen gett dig något att ta med på din resa i vårt värdefulla kulturarv. Denna skärva av livet är en påminnelse om människors otroliga förmåga att forma världen omkring sig. Ha en bra dag!